بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Idag så kommer jag ha en lektion inshallah ta'ala som handlar om sufism. Och det är en serie, det är en del av en serie av lektioner som jag har som handlar om det som avvek från vägen av de fyra imamerna och de andra imamerna från Ahl Sunnah wal Jama'a. Förra lektionen så talade jag om, och lektionen innan det så pratade jag om asharism och vad ashaira är för någonting. Hur de uppkom och hur de har utvecklats och vad de står för idag. Och det är en del utav det som kallas för traditionell islam enligt många. Att när det kommer till troslära, hur de tror på Allah subhanahu wa ta'alas namn och attribut, så är de ashariter. När det kommer till deras dyrkan och hur de ska rena sig själva och bete sig med andra och så vidare, så går de tillbaka till någonting som kallas för sufism. Och det är det vi kommer att tala om idag inshallah ta'ala. Att tala om sufism är inte alls enkelt. Och jag märkte det när jag skulle förbereda föreläsningen. Det är så många som har talat om sufism. Dels folk som tillskriver sig sufism själv, och de kommer prata om sufism på ett speciellt sätt. Dels de som kritiserar sufism. Dels de som kritiserar sufism på olika sätt. Vissa är hårdare än andra. Sen att det finns många olika sufister och så vidare. Det gör att det är svårt att kunna tala om med ett omfattande, på ett omfattande sätt av vad sufism är. Om vi tar som ett exempel. Vad är sufism överhuvudtaget, som vi kommer att prata om senare? Vissa sufister själva säger att det finns 2000 definitioner på vad sufism är överhuvudtaget. Så förstår ni hur svårt det är att man ska prata om ett ämne när man har 2000 olika definitioner. Och vissa utav dem skiljer sig helt och hållet. Vissa av dem kan likna varandra. Vissa av dem skiljer sig helt och hållet. Så att prata om ett ämne där det finns 2000 definitioner av vad själva ämnet ens är, kan ni förstå att det inte är helt lätt. Och även om man ska kolla på historien utav sufism som vi kommer prata om idag inshallah, så blir det också svårt eftersom sufister själva kommer försöka tillskriva sufismen till Koranen och Sunnan, eller till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och så att profeten sallallahu alaihi wasallam, han praktiserade sufism. Och sahabas praktiserade sufism. Medan de som inte är sufister och är mer objektiva hur de skriver om deras historia, kommer förklara att så är det ju inte. Att det uppkom inte på den tiden. Man måste skilja mellan det som kallas för till exempel tiskheten nefs, att man ska rena sig själv, och det som senare kommer att kallas för sufism. Så ska man läsa om sufism och dess historia, så kommer man, beroende på vem som har skrivit boken, så kommer det stå olika former utav historia. Och så man ska tala om deras troslära, vad tror sufister på, så vi senare kommer prata om i den andra lektionen som handlar om det här. Då är det jättesvårt också. Om man tittar på trosläran av vissa sufister, av de första sufisterna som fanns på 100- och 200-talet, så kunde deras troslära när det kom till Allahs namn och attribut och andra saker, vad är enlighet med Ahl Sunnah wal Jamaas troslära? Andra sufister, deras troslära, liknar mer ashariterna. Andra säger att Allah Azza wa Jal är överallt. Andra säger att Allah är allt. Vissa hamnar i stor form av kufr. Andra hamnar i andra saker och så vidare. Så det är jättesvårt när man ska tala om vad är sufism, så här uppkom det och det här är det de tror på. Eftersom det finns olika definitioner av det, olika uppfattningar om när de dök upp. Och det finns så många olika grupper av sufister som tror på olika saker. Bara idag så finns det hundratals olika sufisekter som kan skilja sig väldigt mycket sinsemellan. Och de kan klandra varandra mycket. Och under de här sufisekterna så finns det fullt med olika subkategorier också. Vi säger till exempel, jag kommer prata om det lite senare, Shadhiliya. Under Shadhiliya så finns det hur många olika grupper som helst. Och under dem så kan det finnas grupper och så vidare. Så det är svårt att säga vad tror på sufister på, vad gör sufister och så vidare. För du kommer prata om så vitt skilda grupper. Så jag kan inte påstå att den här lektionen som jag kommer ha förklarar allting. Det är en allomfattande lektion. Utan någon kanske kommer lyssna och säga, jo men han nämnde inte den här saken. Man skulle kunna säga den här saken. Och det erkänner jag, för det är väldigt, väldigt svårt. Man skulle kunna ha en lektionsserie i många, många lektioner där man tar de här sakerna steg för steg och går igenom det. Men det är inte så jag har de här lektionerna. Och det är inte för att man ska behöva lyssna på 20-30 lektioner för att kunna lära sig vad sufism är. Utan det är bara två lektioner som man ska kunna lyssna igenom. Kunna få en någorlunda övergripande bild av vad det handlar om och så vidare. Det jag kommer att tala om idag är dels vad är sufism, så vad är dess definition, så man ska kunna få ett någorlunda begrepp av vad det är för någonting. Så kommer jag prata också om deras historia, deras kändaste lärda eller den som har tillskrivits sufismen. Och sen, och hur det har utvecklats genom åren. Hur det kunde vara från början och hur det blev senare. Och sen så kommer jag prata om, lite kortfattat, varför det blev som det blev. Och varför den skilde sig så mycket, den sufismen som kom senare, från den sufismen som fanns i början. Och i nästa lektion, så kommer vi vara på nästa måndag, så kommer jag att tala om vilka källor de går tillbaka till när de tar sin troslära, eller när de kommer fram till de olika former av dyrkan som de gör. Och jag kommer tala om vilka former, vilka troslärare de har rent generellt, eftersom det är svårt att säga eftersom det finns många olika grupper. Och jag kommer också sen tala om hur sufisterna som lever de senaste århundradena, deras kontakt med kolonialmakter och liknande. Men det kommer först i den andra lektionen. Först och främst, vad är sufism för någonting? Om person skulle fråga, vad är en sufist? Vad är sufismen för någonting? Sahrawardi, som är en av de kändaste sufisterna, som levde många, många hundra år sedan, nästan 1000 år sedan. Han sa på den tiden, det finns ungefär 1000 definitioner av vad sufism är. En utav de kända sufisterna i vår tid som har skrivit om sufismen, som heter Tahir al-Hamidi, han sa det finns ungefär 2000 definitioner utav sufism. Så under den tiden så har det utvecklats många, många olika definitioner av vad ens sufismen är. Och många gånger när sufister själva ska beskriva vad sufism är, eller många saker, så kan det vara ganska svårt att förstå vad de egentligen menar. De är kända för att de pratar på ett väldigt grumligt sätt, som kan tolkas på olika sätt. En person kan läsa det och tänka, tro väldigt dåligt om dem. Det här tyder ju på någonting jättekonstigt. Och en annan person som försvarar dem och säger nej, egentligen så menar de så här. Och det är lite deras fel att de pratar själva på det här grumliga sättet, så det blir svårt att förstå vad det egentligen är de menar. Men innan vi kommer till att försöka definiera vad sufismen är för någonting, så var kommer själva ordet ifrån? Man säger sufi på arabiska. Även här så har de skilt sig. Var kommer ordet? Hur dök det upp överhuvudtaget, det här ordet? Vissa säger att det kommer tillbaka från safwa, alltså de främsta. Det är ett ord på arabiska som heter safwa. Så vi är de främsta utav alla dyrkare, till exempel. Eller asaf. Saf betyder att vi är saf al-awwal. Det är vi som är längst fram i våran dyrkan. Andra säger att det är ett grekiskt ord, sofia, som betyder visdom. Filosof kommer från det. Det är alltså en person som har visdom. Det är egentligen ett grekiskt ord det har kommit ifrån. Och andra säger andra definitioner. Men Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, och andra har sagt att det ursprungligen kommer från ordet sof. Och sof är ylle. För att de första sufisterna brukade ha på sig speciella kläder. Och det var yllekläder. Varför hade de på sig yllekläder? För att det var ett sätt att visa deras avhållsamhet från dunja. Alltså yllekläder, ni vet, det är lite så här tjockare. Det är inte riktigt lika fint som bomull. Att inte prata om siden som vi muslimer inte ska ha på oss. Men sidenkläder är väldigt, väldigt mjukt. Och bomull är mer mjukt. Och ylle är ganska hårt. Det är det som passar bäst med det här ordet. Sof, sofi. Att de tillskrivs, alltså de som hade på sig yllekläder, som man kunna säga. Och det finns en sak som tyder på att det kan ha varit på det här sättet. Och det är att en av de lärda som levde på tabi'uns tid, som var tabi'i, alltså student till sahabas, hette Muhammad ibn Sirin. Imam Muhammad ibn Sirin, en av de stora imamerna. Han levde i staden Basra. Och det var i staden Basra som sufismen uppkom, som de första sufisterna fanns. Och han levde under en tid när sufisterna började dyka upp. Han har sagt, eller det har kommit ett uttalande där det nämns, "Ennahu belagahu enna qawman yufaddiluna libas as-suf, faqala inna qawman yatakhayyaruna as-suf, yaquluna innahum yatashabbahuna bil-masih ibn Maryam, wa hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ahabbu ilayna, wa kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yalbisu al-qudun wa ghayra." Muhammad ibn Sirin, rahimahullah, han fick höra att ett folk började sätta på sig yllekläder. Och så sa han, jag har hört talas om ett folk som avsiktligt sätter på sig yllekläder. Att bara på sig yllekläder, det är inte ett problem. Men de är så här, våran stil, den här stilen som vi ska ha, är att vi alltid har på oss yllekläder. Okej? Okay? Och de säger att de gör det för att de vill efterlikna Isa ibn Maryam, alltså Jesus. Och då sa han, men profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams vägledning är mer älskvärd till oss. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam brukar ha på sig bomull och annat. Och där till och med kom det att profeten sallallahu alaihi wasallam en gång hade på sig ylle, så tog han av sig de kläderna för han inte ville ha på sig ylle. Men ni vet att ylle är ganska tjockt och det kan klia mot huden och det kan vara väldigt varmt och svettigt och så vidare. Så de började dyka upp och blev kända just för att de hade på sig yllekläder. Och därför tillskrevs de till Sofi. Det finns olika uttalanden om det, men det här verkar vara det som är det mest korrekta. Taib. Hur ska man då definiera sufism? Vissa definitioner som sufisterna själva har nämnt är väldigt grumliga. Och de är korta och säger egentligen inte så mycket. En av de tidiga definitionerna som har nämnts utav en av de ledande, kändaste sufisterna som levde i de tidiga generationerna hette Al-Junayd ibn Muhammad al-Baghdadi. Och han kommer vi prata om mer. Många utav de som tillskriver sig sufism idag i många länder, till exempel Marocko, då kommer de att säga att vi är Ash'ariter när det kommer till Aqida och Maliki när det kommer till Fiqh och vi följer Junayd när det kommer till sufism. Jag tror det är samma sak i Sudan och andra platser. Så han är en av de kändaste sufisterna. Han har sagt ett tasawuf tasfiyat al-qalb an muwafaqat al-bariyya wa mufaraqat al-akhlaq al-tab'iyya wa ikhmad al-sifat al-bashariyya wa mujanabat al-dawa'i al-nafsaniyya wa munazalat al-sifat al-rabbaniyya wa ta'alluq bi'ulum al-haqiqa wa ittiba' al-rasul sallallahu alayhi wa sallam fi al-shari'ah. Det rimmade, men det är ganska grumligt. De som kan arabiska kommer säga att det där var lite grumligt och lite svårt att kunna förstå kanske. Men det är i alla fall en av de bättre definitionerna av vad tidig sufism var för någonting. Det sufism är att man ska rena sitt hjärta från att man ska följa vad andra skapelser gör. Och att man ska gå ifrån de former utav akhlaq som man bara har, naturliga former utav akhlaq som man kan säga. Om man tar bort sina mänskliga attribut. Om man går bort från de sakerna som ens nefs, ens jag strävar efter. Om man istället ska börja applicera ens herres eller de attribut som en herre vill att man ska ha. Och att man håller sig fast vid kunskapen om al-haqiqa och ett ord som de brukar användas utav och att man ska följa profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam i sharia. Rent generellt, vad är det handlar om? Vad är han vill komma fram till? Man ska rena hjärtat och man ska förbättra sitt inre. Man ska ta bort det dåliga som finns i sitt inre och man ska vara bättre med sitt inre. Alltså ta bort allting dåligt som finns i ens nefs och fylla det med alla goda attribut. Om man lyssnar på det här, även fast det var lite oklart med vissa ord som finns i det, så är det rent generellt inte så problematiskt. Utan det här är någonting som islam har kommit med rent generellt. Att man ska rena sin själ, man ska rena sitt hjärta, man ska ta bort alla dåliga attribut som man har i hjärtat, ta bort alla dåliga attribut som finns i ens själ och istället fylla det med all form av goda attribut som finns. Men nutida forskare, när de har talat om vad sufism är och skrivit om sufismen, så har de definierat det på ett annat sätt som tyder på hur sufismen inte alltid håller fast vid det som Junaid sa där på slutet, att man ska följa sharia eller islam. En av forskarna som har skrivit en bok om det här heter Mohammed Fehr Shakfa. Han sa ett tasawuf tariqatun zuhdiyya fi tarbiya nafsiyya يعتمد على جملة من العقائد الغيبية مما لم يقل على صحتها دليل لا في الشرع ولا في العقل. Han säger att sufism, det är ett avhållsamt tillvägagångssätt. Det vill säga att man håller sig borta från dunja. Det är det kommer. Och terbiya nafsiyya, man försöker uppfostra sin själ. Det går tillbaka till en rad olika trosläror som de tror på. Men dessa trosläror och dessa tillvägagångssätt som de använder sig av finns det inte bevis för. Varken i Koranen och Sunnan eller i människans intellekt. Det vill säga att de har kommit fram till många av de tillvägagångssätten som de ska rena sina själar med. Och många av de trosläror som de senare tror på. Och de har inte gjort det baserat på vad? På Koranen och Sunnan. Utan de har gjort det baserat på andra källor som de har. Och det är det vi kommer prata om i nästa lektion. Vad är deras källor? Hur kommer de fram till de sakerna som de gör? Då har de olika saker som kallas för keshf, dhawq, wajd, ilham och liknande. Att de får som en inre inspiration att göra det. Eller att de ser saker och ting i drömmar som de ska göra. Eller att de känner att det här är det bästa man ska göra. Någon sorts inre känsla. Eller liknande. Det här är ju betydligt mer problematiskt, eller hur? Det första handlar om att man ska följa islam när man ska... Excellent. När man ska uppfostra sig själv och när man ska rena sin själ. Och det andra handlar om det som sufismen senare skulle komma att kopplas till. Och det är olika sätt att vara avhållsam från dunja och att rena sig själv. Men man gör inte det baserat på Koranen och Sunnan. Utan man gör det istället baserat på vad? Olika andra källor som de har kommit fram till. Som de använder sig av. Och då kan alla förstå som hör en sån sak att det är mycket lätt att det kommer gå fel. Namn. Och också är det de källor som de kan vända sig ofta till, som vi kommer prata om i nästa lektion. Det är att eftersom de inte la mycket vikt, de senare sufisterna, vid att studera kunskap, så var det lätt att de inte kunde skilja mellan autentiska hadither och svaga hadither, eller till och med påhittade hadither. Så vissa saker som de kanske säger, det är så här vi ska rena våra själar. Det här är det vi tror på. Vad är de baserade på? Påhittade hadither. Eller jättesvaga hadither. Eller liknande. Så som vi ser. Så finns det olika definitioner utav vad sufism är. Om man tittar på vad Junaid säger. Så skulle man kunna tro att det går tillbaka till Koranen och Sunnan. Och att profeten sallallahu alaihi wasallam följde det. Men om man tittar på vad andra forskare säger. Så ser man att det här är någonting som inte har en grund i Koranen och Sunnan. Och man kan säga först att rena sig själv eller att hålla sig borta från dunja, zuhud. Är det någonting som kommer till Koranen och Sunnan?
Ja.
Det finns fullt med verser i Koranen som handlar om zuhud. Fullt med hadithen från profeten sallallahu alaihi wasallam som handlar om zuhud. Har Koranen och Sunnan kommit med att man ska rena sitt hjärta? Fullt. Har Koranen och Sunnan nämnt saker och ting, hjärtats form utav dyrkan? Att man ska frukta Allah, ha kärlek till Allah, ha längtan efter Allahs belöning. Att man ska ha tillit till Allah. Hur man ska göra det här? Ja, det finns fullt med verser i Koranen som handlar om det. Fullt med hadither från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam som handlar om det. Men det nämns inte någon gång att det här är sufism. Utan det kan nämnas att det är tizkiyat an-nafs, eller terbiya, eller liknande. Det finns många verser som handlar om just tizkiyat an-nafs. Qad aflaha man tazakka, till exempel. Så om man läser böcker som handlar om zuhud, så är det många lärda som har skrivit. Imam Ahmed har en hel bok som handlar om zuhud, en hadithbok som handlar om zuhud, med hadithen från profeten sallallahu alaihi wasallam eller från sahabas eller liknande. Jättemånga hadithen som handlar om det, athar. Läser man Riyad al-Salihin kommer man hitta fullt med verser som handlar om det här. Fullt med hadither som handlar om det här. Så det är inget konstigt överhuvudtaget. Det här är någonting som har en grund i islam. Och det har en grund hos sahabas. De la väldigt mycket vikt vid det här. Att just rena sig själva och rena det inre och så vidare. Och det gjorde även tabi'un. De som kom därefter. Men samtidigt så finner vi i Koranen och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnah och uttalanden från sahabas och uttalanden från tabi'un att de varnade väldigt mycket för innovationer. Profeten sallallahu alaihi wasallam brukade säga i varje khutba: Amma ba'd, fa inna asdaq al-kalam kalamullah wa khayr al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharr al-umuri muhtathatuha wa kullu muhtathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Att profeten sallallahu alaihi wasallam brukade säga när han höll sina khutbas, så brukar han säga att det mest sanningsenliga utav allt tal är Allahs bok. Och den bästa vägledningen är Muhammeds vägledning sallallahu alaihi wasallam. Och den värsta utav alla saker är nyinförda saker i religionen. Och varje nyinförd sak i religionen är en innovation, och varje innovation är en villfarelse. Och profeten sallallahu alaihi wasallam sa i sin kända sista khutba, eller inte de sista khutba som han hade, som är berättat utav Irbad ibn Sariya, så sa han: Amma ba'd, فإنه ما يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عدوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa i en av sina sista khutbah som han hade till sina sahabas, att den utav er som kommer att leva länge kommer att se mycket nyinförda, jag kommer att se mycket meningsskiljaktigheter. När man ser det, så håll då fast vid min sunna och tillvägagångssättet utav al-khulafa ar-rashidin, de fyra vägledda kaliferna. Håll fast vid det vid kindtänderna och akta er för nyinförda saker i religionen, för varje nyinförd saker i religionen är en innovation och varje innovation är en villfarelse. Så profeten sallallahu alaihi wasallam, samma person som uppmanade till att vi ska rena våra hjärtan och göra saker och ting så att vi korrigerar våra själar och hålla oss borta från det materiella och det världsliga, samma profet sallallahu alaihi wasallam varnade för innovationer. Och när han säger kullu bidatin dalala, varje innovation är en villfarelse, så är det någonting som är omfattande. Det handlar om varje innovation i troslära, varje innovation inom form utav dyrkan, och även varje innovation om hur man ska rena sig själv, hur man ska rena sitt inre, hur man ska korrigera sitt hjärta. För vi kan inte veta vad som korrigerar våra själar genom att vi kommer fram till någonting genom våra intellekt. Eller att någon ser en dröm och någon annan ser en dröm och de kommer fram till olika saker. Rena våran själ, det gör vi genom det som har kommit i Koranen och Sunnan. Inte genom innoverade tillvägagångssätt. Det kan aldrig vara ett sätt att vi ska korrigera och rena våra själar. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utöver att han varnade för att man ska hamna i innovationer, så varnar han specifikt för extremism. Han sa: Iyyakum wal ghulu, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Att akta er för extremism. För det som fick dem att gå under, de som var innan er, var just extremism. Och om man tittar på kristna till exempel, var det inte så att de hade extremism bland sig? Munkväsenden. Att de kunde ha sådana egna kloster där de slöt sig inne och de bara levde där inne bara för att de skulle göra dyrkan och så vidare. Det är fullt än tills idag. Om man åker till katolska länder i synnerhet, så kommer man se såna här kloster. Jag har gått förbi vissa såna här kloster, munkkloster, nunnekloster i Polen. De är typ så här 7-8 meter höga murar runt omkring dem. Alltså, omöjligt att titta in i dem. De låser in sig själva. Ibland går de ut för att göra någonting, men de låser in sig själva. Vissa personer hörde jag om där, subhanallah, när jag var i Polen. Jag åkte förbi ett berg, så såg man som ett slott högst uppe på berget. Så sa de att vissa personer gick in där under andra världskriget, innan andra världskriget, och dog nyligen. Ja, en hel andra världskriget sker i Polen, miljontals människor dör och de sitter inne i sina kloster. Förstår ni? Hur de verkligen slöt sig själva inne. Eller slöt in sig själva. Så profeten sa sedan, varnade för det här. Och han varnade också för det som kallas för rahbaniye, munkväsende. Han sa: La rahbaniye för islam. Det finns inget munkväsende i islam. Utan som muslim så ska man vara balanserad. Man ska arbeta ihop sina pengar. Man går och ber sina böner i moskén. Man ska rena sitt inre och man ska samtidigt syssla med sina vardagliga sysslor. Man ska inte samla på sig för mycket utav dunja. Det där har profeten Sassanen varnat. Men man ska inte vända sig helt och hållet bort från dunja. Så jag ska bara sitta i moskén och aldrig gå härifrån. Jag ska inte gifta mig, jag ska bara fasta, jag ska bara be hela nätterna. Utan tvärtom så har profeten Sassanen specifikt också varnat för just den här saken. För det var tre personer som kom till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam till hans hus och frågade hans fruar om hur mycket han brukade dyrka Allah azza wa jalla. Och när de hörde det så har det kommit i hadithen ka'annahum taqaluha. Det var nästan som om de tänkte att det här var ju lite. Vi kan göra mer än så här. Så var det en av dem som sa jag ska be hela natten och inte sova. Och den andra sa jag ska fasta varje dag och jag ska inte bryta fastan. Alltså jag fastar och äter bara på nätterna. Jag ska aldrig äta på dagen mer. Och den andra sa jag ska inte gifta mig med kvinnor. Jag ska inte gifta mig. Jag ska leva så som de här munkarna levde i princip. När profeten sallallahu alaihi wasallam hörde om det här så blev han jättearg. Utåt sett ser det ut som det är någonting som är de värsta dyrkarna, eller hur? Mashallah att de ska be hela nätterna, fasta hela dagarna. Det låter som det är värsta personerna, men profeten sen blev arg. Och han sa men ragiba an sunnati falaysa minni. Den som går ifrån min sunna är inte ifrån mig. Så utåt sett så såg det ut som det här är någonting bra, en form av dyrkan, ett sätt att korrigera sig själv, sin själ. Men det gick emot profeten sallallahu alaihi wasallam sunna. Han sa jag sover på nätterna och jag ber på nätterna. Jag fastar ibland och jag fastar inte ibland. Och jag gifter mig. Så att försöka korrigera sin själ eller hitta på formen utav dyrkan som går emot islam, det här är inte tillåtet. Och profeten sallallahu alaihi wasallam tog väldigt illa upp utav det här. Och så här var det på profeten sallallahu alaihi wasallams tid. Så var det även på sahabas tid. Och sen så kom det tabi'uns tid. Tabi'un, det var de som var studenter till sahabas. Samma sak där, de höll inte på med det här. Men under tabi'uns tid, när de tabi'un levde, så fanns det vissa studenter till dem som började bli påverkade. Eller det började spridas under den här tiden, under tabi'uns tid kan man säga. Så började det spridas i synnerhet i staden Basra. Att folk hade en väldigt stark dyrkan till Allah Azza wa Jal. Och en stark fruktan inför Allah Azza wa Jal. Och det nämns som att domaren i staden Basra, Zurara ibn Awfa, han skulle leda folk i Salat al-Fajr. Eller han bad Salat al-Fajr. Så lästes det, eller så var det han som läste. Nej, det var han som läste. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. Att när det kommer blåsas i basunen på domedagen, så dog han. Han fick hjärtattack när han läste den här versen. Han tänkte på domedagen och han dog. Och det var en annan som levde på den här tiden som hette Abu Juhair eller Ama. När han läste Koranen för honom så dog han också. Fick hjärtattack. I rädsla för Allah Azza wa Jal. Och flera utav dem i staden svimmade när de läste Koranen. Och det här var ingenting som förekom på profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams tid. Är någon som fruktar Allah Azza wa Jal mer än profeten sallallahu alaihi wasallam? Nej. Men han kunde läsa Koranen utan att svimma. Och han dog inte heller. Så det var någonting som började ske under den här tiden. Och det fanns en utav studenterna till Al-Hassan al-Basri, som var en av de stora imamerna från Tabi'un, som träffade många av sahabas. En av hans studenter hette Abdul Wahid ibn Zayd. Och han är en av de första som det tillskrivs sufism till. Och det var just att på den tiden så började muslimerna få mer och mer av dunya. Okej? Okay? Så de här började känna, kolla, folk ger sig in i dunja och så vidare. Låt oss hålla oss borta från det. Låt oss hålla oss, ta mer och mer avstånd från dunja. Mer och mer zuhud. Men det började gå lite till överdrift. Och det var en av hans studenter som hette Ahmed ibn Atta eller Hujaymi, som byggde det första det som kallas för en duwayra. Det var som ett, nästan skulle kunna likna som ett litet kloster. Eller ett litet plats där de skulle hålla sig i. Och där ska de bara sitta och dyrka Allah Azza wa Jal. Ser ni? Utåt sett så ser det bra. Dunja börjar spridas. Men nu börjar komma in någonting som inte existerade på profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallams tid. Profeten sallam hade inte som ett litet kloster. Han bad i sin moské. Eller så var han hemma där han dyrkade Allah azza wa jalla. Att göra ett egen plats bara för det, det var ingenting som förekom på profeten sallallahu alaihi wasallams tid. Eller sahabas tid. Utan det var först en student till Abdul Wahid ibn Zayd som var student till Al-Hassan al-Basri som började med det här. Muhammad ibn Sirin levde samtidigt. Det var han vi nämnde, som jag nämnde, att han hade hört talas om att de här började sätta på sig speciella kläder utöver det. Och sätta på sig yllekläder för att de ville visa sin avhållsamhet från dunja. Han har ett uttalande som kan tolkas att det handlar om khawarij eller sufismen. Och det är att han säger inna qawmen tarakul ilm واتخذوا محاريب فصلوا وصاموا بغير علم والله ما عمل احد بغير علم الا كان ما يفسد اكثر مما يصلح. Att ett folk slutade upp med att söka kunskap och de tog maharib, alltså de tog speciella böneplatser, de bad och de fastade utan kunskap. Wallahi, en person handlar inte utan kunskap förutom att han kommer skada mer än vad han gynnar. Ett annat liknande uttalande av honom så säger han också att de spillde blod, vilket tyder på att det menas khawarij. Men det här uttalandet som är här är mer generellt, och han pratar just om att de hade specifika böneplatser, och att eftersom han levde i Basra så är det inte omöjligt att det här uttalandet just handlade om dem. Men hur som helst så klandrar han det här, för det var det de började göra också. De såg att vissa höll på mycket med dunja. Och då såg också att vissa la väldigt mycket vikt vid att söka kunskap, och i synnerhet hadith. Åkte runt till olika länder och så vidare. De säger, när vi stannar här. Och vi lägger mycket mer vikt istället på att vi ska vad? Göra ibadah. Kunskap ska man ju lära sig att praktisera. Vi lägger mer vikt vid att göra ibadah. Ibadah, ibadah. Mindre kunskap, mindre kunskap, mindre kunskap. Vad är det som händer när en person får mindre kunskap? Det är lätt för shaitan att ta sig på dem. Och därför finns det ett uttalande från Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah. Han har skrivit en bok som heter Talbis Iblis. Där han pratar om hur shaitan lurar folk. Olika folk med olika saker. Och då pratar han just om hur sufismen uppkom. Och då pratar han om hur det gick tillväga. Shaitan kommer till dem och säger kunskap. Varför söker man kunskap? Vad är det vi säger? För att man ska göra handlingar. Okej. Okay. Strunta i kunskapen och gör handlingar. Förstår ni? Han fick dem att se att dunja är som skorpioner, sa han. Som kommer bita dem vad de än gör. Så håll dig borta mer från dunja. Håll dig borta mer från dunja. Kunskap, kallas du har lärt dig kunskap. Lägg mer vikt på handlingar istället. Så det börjar bli att de här lägger mer och mer vikt bara vid dyrkan. Isolerar sig själva. Sysselsätter sig med att rena sig själva. Och göra ibada och håller sig borta från att söka kunskap. Även fast vissa av dem gjorde det. Sen började det bli att de fick som hela byggnader där de hade. Som i princip liknar just sådana här kloster som katolikerna hade. Och jag har varit i sånt när jag åkte till Istanbul faktiskt. Så gick jag runt i Istanbul och såg att det stod så här. Typ såhär sofi-kloster där de hade förut. De stängde ner det på förut. Så det har blivit ett museum idag. Så jag gick in, det var bokstavligen en sån grej. Alltså, de hade gjort det till ett museum. Och det hade blivit som en helt egen instängd byggnad. Där de bara höll sig. Och skulle göra sin ibadah. Men där fanns det också en dansbana där de höll på att dansa i. Och andra saker som de hade där. Men det var så här det började. Det började med små byggnader de skulle ha. Där de skulle bara hålla sig till att göra dyrkan. Och sen så började det bli mer och mer och mer. Tills de gick allt längre ifrån. Bland de första sufisterna så fanns det vissa som hade en korrekt troslära. Och höll fast vid sunnan rent generellt. Och bland dem var imamer. Som brukar nämnas tillsammans med imamerna från Ahl Sunna wal Jamaa. Till exempel Sahl ibn Abdillah at-Tustari. Han är en som brukar nämnas från Ahl Sunna wal Jamaa. Lärda. Och han tillskrivs att han höll på med sufism. Även Amr ibn Uthman al-Mekki, Abdullah ibn Muhammad ibn Khafif al-Shirazi, Abu Sulaiman al-Darani, Ma'ruf al-Karkhi, Sirri al-Sakti och andra. Ibn Taymiyyah rahimahullah, när han nämner dem och andra lärda, när de nämner dem, så lämnar de dem från Ahlus Sunnah wal Jama'as lärda. Men den här grejen som de kunde hålla på med generellt, så höll de sig till Kitab och Sunnah. Men det finns vissa uttalanden ibland som kan vara lite oklara från vissa utav dem, om man säger så. Men rent generellt så uppmanar de till att man ska hålla fast vid Sunnan. De uppmanade vid att man skulle söka kunskap. Det är viktigt, det är en del utav att man ska söka kunskap och att man ska studera och man ska lära sig. Men det fanns sufister samtidigt som började hålla sig allt längre bort från kunskap och som bara la vikt vid det här. Kommer ni ihåg när jag pratade om Asha'ira? Så pratade de om att en utav dem som la grunden innan Asha'ira dök upp, eller en utav de första, det kallas för Kullabiyya, som är de som fanns innan Asha'ira. Det var en person som hette Al-Harith Al-Muhasibi, som var bland annat i Bagdad. Han hade hamnat i vissa innovationer när det kom till troslära. Och han följde Kullabiyyas väg. Vilket är att man förnekar vissa utav Allahs attribut och att bekräftar andra. Han höll också på med sufism. Imam Ahmed rahimahullah, när han hörde att han höll på med att förneka vissa av Allahs attribut och höll på med den här kalamteologi, så bojkottade han honom. Och han beordrade att man skulle ta avstånd från honom. Men Harith al-Muhasibi började också skriva böcker som handlade om hjärtat, hur man ska korrigera hjärtat. Men han gick in i saker och ting som inte har kommit till Koranen och Sunnan. Lärda, när de började höra om den här böckerna som han har skrivit, så fanns det en av de största imamerna på den tiden som heter Abu Zur al-Razi, som var en av de stora imamerna från Ahl al-Hadith. Han fick höra om Al-Harith al-Muhasibis böcker om sufism. Och de här böckerna fortfarande är 100 gånger bättre än senare böcker som kommer därefter. Han sa: Iyaka wa hadhi al-kutub. هذه كتب بدع وضلالات عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك. Han sa: akta dig för dessa böcker. De här böckerna är böcker av innovationer och villfarelse. Håll fast vid al-athar, alltså vid profeten sallallahu alaihi wasallam, sunna och hadither och vad salafs uttalanden. فإنك تجد فيه ما يغنيك. Du kommer att hitta där det som räcker för dig. Och det är just det här vi talade om, som jag talade om tidigare. Att i Koranen och Sunnan så hittar vi fullt med uttalanden som handlar om hur vi ska rena oss själva. Hur vi ska rena våra själar. Hur vi ska rena våra hjärtan. Hur vi ska bygga upp god karaktär. Alltså, det här räcker. Det räcker. Det här är innovationer han har kommit med. Och det är villfarelse han har kommit med. Då sades det till honom: fi hadhihi al-kutub ibra. Man kan dra nytta ut av dessa böcker. Då sa han: men lam yakun fi kitabillah ibra fa laysa lahu fi hadhihi al-kutub ibra. Balagakum anna Sufyan wa Malikan wal Auza'i sanafu hadhihi al-kutub fi al-khatarat wal waswas ma asra' an-nas ila al-bid'ah. Han sa, när det sades att det finns nyttor i de här böckerna, man kan dra nytta ut av dem. Han sa: den som inte drar nytta ut av Allah Azza wa Jalls bok kommer inte att dra nytta ut av dessa böcker. Om ni vill rena era själar, gå tillbaka till Koranen. Gå tillbaka till profeten sallallahu alaihi wa sallam, sunnah. Han sa: har ni hört talas om att Sufyan al-Thawri och Sufyan ibn Uyayna, en av dem som var en av de stora imamerna i hadith, eller Imam Malik, eller Auza'i, skrev dessa böcker som handlade om de här sakerna. Hur man ska rena sitt inre på det här sättet som han skrev. Hur snabba är inte folk att springa till innovationer och börja med innovationer? Och som sagt, det som fanns i de här böckerna, rent generellt om en person läser dem och säger: det här är bra grejer. Men det började smyga in innovationer i de här. Då säger jag, jämfört med om man ska jämföra med de senare böckerna. Och det här var på 200-talet redan det här hände. Och det var då det började hända saker på riktigt. Och det började skrivas ner, de här böckerna. Hur förhöll sig imamerna till det? Ahmed tog avstånd från honom. Både att man skulle bojkotta honom. Abu Zurra al-Razi sa, akta er för de här böckerna. De här böckerna är böcker utav villfarelse och innovationer. Al-Muhasibi hade en student som hette Al-Junaid ibn Muhammad al-Baghdadi. Och det var han jag talade om tidigare. Det är han som brukar kallas för Sayyid al-Ta'ifa. Alltså ledaren för gruppen. Gruppen alltså utav sufister. Han la generellt vikt vid Koranen och Sunnan. Och han brukade säga, ilmuna madbutun bil kitabi wa sunna wa man lam yahfaz al kitab wa yaktub al hadith wa lam yatafaqqa la yuqtada bih. Så att våran kunskap, det vill säga den sufismen han höll på med, måste begränsas utav Koranen och Sunnan. Den som inte memorerar Koranen och inte skriver ner hadither och inte läser fiqh ska man inte följa efter. Ibn Taymiyyah rahimahullah, Ibn al-Qayyim generellt, när de talar om honom så prisar de honom. Men i hans böcker, eller hans uttalanden ibland, så kan det finnas vissa saker och ting som är otydliga. Som kan tolkas på olika sätt. Man skulle kunna tolka det så, man skulle kunna tolka det så. Det kan vara lite grumligt ibland. Al-Junaid hade i sin tur en student som hette Al-Hussein ibn Mansur al-Hallaj. Al-Junaid, han var alltså student till Muhasibi. Så han dog i slutet utav 200-talet. Någonting. Han levde under 200-talet. Han hade en student som hette Al-Hussein ibn Mansur al-Hallaj. Och al-Hallaj, han hamnade i riktigt farliga innovationer. Han började säga att Allah Azza wa Jalla har kommit in i honom. Det som kallas för al-Hulul. Och det har tillskrivits att han brukade säga ma fil jabba illa Allah. Att det som finns i mig, eller i min panna, eller det som finns i mig som person, det är endast Allah. Jag brukar säga ana al-haq, jag är sanningen, och liknande. Flera av sufisterna som ledde på den här tiden sa det här, den här killen har gått helt, han har halkat. Men han kunde ta vissa uttalanden som fanns bland sufisterna som var lite oklara och lite otydliga, som han baserade sina grejer på. Al-Hallaj dömdes och han avrättades. På grund av hans vad? Hans innovation och att han hamnade i kufur. Hamnade klar och tydlig kufur. Klar och tydlig otro är det han sa. Och han avrättades år 309 för hans kätteri. Än tills idag så finns det många sufister som höjer upp Hallaj väldigt mycket. Och respekterar honom mycket. Trots de galna sakerna han kunde säga. Men nu började det gå långt ifrån med sufismen. Vissa började hamna i riktigt, riktigt farliga banor. Började tillskriva hulul. Det vill säga att Allah Azzurra kommer in i vissa skapelser. Sen på 400-talet så fanns det en av de lärda för Ash'ariterna som jag pratade om i förra lektionen som heter Al-Qushayri. Abdul Karim Al-Qushayri. Han skrev böcker om Ash'arism och han skrev böcker om sufism. En av de kändaste böckerna heter Ar-Risal Al-Qushayri. Som är en av de kändaste böckerna inom sufism. Han levde på 400-talet och han började blanda sufismen med asharism. Så nu börjar allt fler innovationer blandas med sufismen. Dels folk som hamnar i ren kufur. Dels folk som hamnar i innovationer när det kommer till trosläran och liknande. Men på 500- och 600-talet efter hijra så dyker det upp personer som hamnar i klar och tydlig kufur. Till och med så allvarlig kufur. Att det går förbi vad Fir'aun och judar och kristna och andra hamnat i för kufur. Och det är de som trodde på panteismen. Och det är att de säger att egentligen så är all existens en. Och allt är Allah. Allah är allting och allting är Allah. Så vi människor är Allah egentligen. Och han sa till exempel, han som kom på det här, Muhyiddin al-Arabi, Ibn Arabi. Och det fanns andra som heter Ibn Sibirin och Ibn Farad. Som levde under 500- och 600-talet. De säger, eller de som följde de här grupperna. De säger att Fir'aun, han säger, Ana rabbukum al-a'la. Jag är er högsta herre. Anledningen att han begick kufur var att han sa, det är bara jag som är det. Ska han istället säga vi alla är Allah, då hade han haft rätt. Och det som är problemet med kristna är att de säger Jesus är Allah. Det är att de bara säger Jesus. Då säger vi alla, jag också, du också, han, den, allihopa. Det här är problemet. Inte att de tillskriver gudomlighet till Isa alaihissalam. Ibn Arabi, som är den kändaste utav de lärda utav panteisterna, eller som kallade till panteism, de lärda har gjort klar och tydligt tekfir på honom. Jag har hittat över 50 lärda som har tekfir på honom. Så han är inte muslim. Han hamnat i grov form utav kufur. Deras lärda som följde Selefs väg, som Ibn Taymiyyah och Zahabi, har gjort tekfir på honom. Men även Ash'ariter, eller de som var påverkade utav Ash'arism, som Es-Subki, Ibn Hajar al-Asqalani, Izzuddin ibn Abdussalam, Suyuti och andra. De gjorde tekfir på honom. Så att den här killen har lämnat islam. Han är inte ens muslim. Han är kafir. Så här grovt började det hända. Så kolla vilken 200-talet, hur det var då. 300-talet, helt plötsligt är vi 400. 500, 600-talet. Så har det hamnat i väldigt, väldigt allvarliga. Absolut inte alla sufister hamnade det där. Vissa var emot det här. Och vissa var för det. Som jag sa, sufisterna är uppdelade i massa olika grupper. Vissa idag till exempel, de är på Ibn Arabis sida och följer det här. Andra är på andra, följer Ash'arism. Andra säger att Allah Azza wa Jal är överallt. Och det är skillnad mellan att säga att Allah är överallt och Allah är allt. Det är, de säger att Allah är överallt och skiljer mellan Allah Azza wa Jal och skapelsen. Men de säger att det är likt själen som är inne i kroppen. Det här är också självklart fel. Och det här är någonting som är utspritt i den muslimska världen idag, tyvärr. Och det finns de som säger, det är Ibn Arabi, och de säger nej, Allah är allt. Vi alla är egentligen en. Och det här öppnar upp dörren för att man korrigerar andra religioner också. Säger att vi alla är en och det finns ingenting som är kufur, och det finns ingenting, massa andra liknande farliga uttalanden som de kommer senare, som de senare hamnade i. Eller att de kunde just kritisera kristna för saker och ting som... Eller de gjorde bara saker och ting värre än vad de hamnade i. Taj. Hur kunde det komma sig att sufisterna kunde halka så pass mycket? Från det att det fanns vissa imamer bland dem som hade Ahl Sunna wal Jamaas troslära, till att de började hamna i allt fler saker och ting, innovationer, till det att det hamnade folk som Ibn Arabi och liknande. En sak som man lär sig från dessa historier, det är verkligen hur shaitan jobbar långsiktigt. Och hur shaitan tar saker och ting steg för steg. Det började som någonting väldigt, väldigt litet. Folk som började gå till överdrift när det kom till vad? När det kom till dyrkan. Och när det kom till avhållsamhet. Till att man började bygga som sina egna tempel eller kloster. Till att det började... Man började ta sig allt längre bort från kunskap. Till att man började komma på nya källor till hur man ska rena sin själ. Till att man började senare beblanda det med olika filosofier och religioner och liknande. Den första anledningen till att de hamnade, och det här är anledningar som Ibn Taymiyyah rahimahullah har tagit upp i sina böcker, det är att de inte hade mycket kunskap. De hade inte viktig kunskap. Och det kunde vara att de ibland såg folk som lade vikt vid kunskap, studenter utav kunskap, som hamnade i vissa synder, som inte lade lika mycket vikt vid dyrkan, som höll på med dunja och liknande. Och det här kan än tills idag hända. Man åker och ser vissa tolab al-ilm som studerar, så vissa personer som lägger väldigt mycket vikt vid dyrkan säger, de här, kolla hur de studerar. De praktiserar inte sin kunskap. Så det ledde dem, istället för att det ska leda till att jag ska också söka kunskapen på ett korrekt sätt, så blir det typ, jag håller mig borta från de här som håller på oss på det här sättet. Låt mig istället fokusera på mig själv. Nu hamnar man i ett problem. Nu kanske man inte kan skilja mellan vilken hadith som är autentisk och inte. Och att man måste just basera sin kunskap på Koranen och Sunnan. Så det kunde komma vissa av de tidigare sufisterna som, när de såg en person komma med papper och penna, säger jag, ska du komma med papper och penna, då får du inte sitta med mig. Kunskap sprids inte på det här sättet. Papper och penna och studera och så här. Kunskap kommer genom att man fruktar Allah Azza wa Jal och att man renar sitt inre, och då kommer Allah Azza wa Jal att ge en inspiration och skänka en förståelse och liknande. Så de började till och med få folk att skrämma bort folk från att söka kunskap. Och det ledde till en annan sak, att de just la väldigt mycket vikt vid sin dyrkan. Och de isolerade sig själv från andra. Och då är det lätt, ni vet själva, om man bara så här, vissa idag, vissa sufister, de låser in sig själva i typ grottor. De är bara i grottor, du sitter där alltså hela tiden, du blandar inte med folk och liknande. Fattar att shaitan kan komma till en. Visst, man håller på med dyrkan, men du träffar inte folk, du sitter där i någon grotta helt för dig själv, helt instängd, mörkt. Shaitan kommer till sådana här människor på efter ett tag. Så man ska vara försiktiga med sådana saker. Och det är också, som vi såg, det var ju det som hände med de kristna. Kristna, munkarna, som just hamnade i det här. Och när vi läser surat al-Fatiha, så är vi ihdina surat al-mustaqim, surat al-ladina an'amta alayhim, ghayr al-maghdubi alayhim wa al-dallin. Att vägled oss till den raka vägen. Den väg utav dem som du har skänkt din välsignelse till, inte vägen utav dem som din vrede är över, det vill säga att de som hade kunskap men inte handlade enligt med den. Wa al-dallin. De som är villfarna. De som inte hade kunskap men handlade ändå. Vilket de lärde har förklarat att det var de kristna. Och det var just det de hamnade i. En annan anledning är att de gick bort från sunnan och sahabas väg. Vissa av dem, när man sa till dem, sahabas pratar inte om det här som ni pratar om. Vad håller ni på med? Då säger de, sahabas var upptagna. De höll på med jihad, de höll på med andra saker. Och ja, nej, det är därför det inte finns så mycket av dem om det. Och då börjar de typ som, ja, nej, vi vet bättre blir det i princip. Även om inte profeten har sagt de här sakerna, även om inte sahabas har sagt de här sakerna, så är det här det korrekta sättet att rena sin själ på. Det påminner om dem som levde på profeten tid. Ka'annahum taqaluha. Det var nästan som att de såg att det inte var tillräckligt mycket som profeten gjorde utav sin dyrkan. Det här är jättefarligt, och som profeten sa i den här hadithen, men raghiba an sunnati falaysa minni. En annan anledning var att de, när de inte tog från sunnan och från Koranen och sunnan, så började de vända sig till andra källor och andra förståelser utav dessa källor. Och det här är grunden till mycket villfarelse man kan hamna i. Att man har fel källor och man har fel förståelse av de korrekta källorna. Så om man inte har Koranen och sunnan som sina källor, utan man istället öppnar upp för att man ska kunna få en egen inspiration genom att man gör mycket dyrkan, det kan ju lika gärna vara shaitan som inspirerar. Eller hur? Shaitan kommer till en och säger du ska göra så. Jag ser en dröm. Det kanske var shaitan du såg i drömmen. Eller liknande. Så shaitan kan leka med människor när man öppnar upp dörren för andra källor. Och det ledde också till att de tog saker och ting från andra religioner. Vissa grejer det påminner om munkväsendet hos kristna. Vissa hos buddhister eller hinduer eller liknande. Och beblandningen som har skett mellan dem, när man öppnar upp dörren för att man inte ska följa sunnan och att man kan ha innovationer, så är det lätt att man vad? Att man tar från andra religioner och liknande som hållit på med de här sakerna. Och sista punkten till varför vissa hamnade fel var att de blint följde sina ledare och lärare. Om en läraren säger någonting, så har de sagt att du ska vara med din lärare så som den döde liket ska vara med den som tvättar det. När han vänder och vrider på det, du ska bara ligga där och ta emot allting som han gör med det. Allah musta'an. Vilket det är att man tar allting de säger. Deras ledare säger till dem, du ska göra så här. Okej, jag ska göra så här. Taj, men han har inget bevis för att ska du säga emot sheikhen? Säg inte emot sheikhen. Man har ett be'at till honom, troets ed att du ska följa hans väg. Följ hans väg. Lyssna på honom. Säg inte emot. Jag ska ta ett sjukt exempel jag sett på det här från vår tid. En av de största sufi-sheikherna i vår tid heter Nazim al-Haqqani. Han var en av deras sufi-sheikher som levde på Cypern. Ni kanske har sett honom. Han, Han hade så här långt vitt skägg och han hade så här grön mössa som han brukar ha på sig. Han dog för några år sedan. Han gick ut med ett uttalande där han sa att när att Bush, alltså George Bush och Tony Blair är från Allahs awliya. Är från Allahs awliya. Och jag vet inte vad, de har ett svärd från himlen och de krigar galna saker. Okej? Okay? Och för att de skulle ta bort Saddam Hussein och det är bra och han är en diktator och de här är Allahs, du vet, awliya. Så gick jag in på ett sufi-forum och först jag var så här, alltså är det någon som skämtar? Det kan inte vara så här dåligt. Han kan inte säga såna här saker. Alltså sufister i Sverige, finns hemsidor, sufi-hemsidor i Sverige, de har bilder på honom. De kände sig sufisterna i Sverige, de har... Ja, ni har honom som en av sina tjejer. En av de kände sig sufi-hemsidan. Jag ser de har uttalanden från honom. Det här är vår tjejer. Jag vet inte vad. Jag tänkte bara, det kan inte vara så här illa. Alltså man kan inte säga George Bush och Blair. De är holy yeah. Ja, nej. Du måste hitta, du vet. De var sämst, förstår du? Man ska inte säga, du vet. De, om man säger de är bra, det är kaos. Men säg inte de är Allahs holy yeah. Så jag började leta. Kan folk försvara det här överhuvudtaget? Så jag gick in på ett sufi-forum. Där folk började ställa frågor. Folk som är sufister själva, de känner, du vet, alltså det här, det var lite väl, alltså du vet, han är våran sheikh, men du vet, det här är inte bra. De bara, alltså stämmer det, sa han så här? Så är det någon som börjar försvara honom. Vem är du att kritisera sheikhen? Han är från Allahs awliya. Prata inte emot honom. Vad är din kunskap? Så här, på det sättet blir man bemött hos dem. Det är ju klart att man kommer hamna i misstag då. Man har en person som säger såna här galna grejer. Och sen har folk som säger, du får inte säga emot din sheikh, du får inte säga emot din sheikh, vem är du, vem är du? Det är klart att folk kommer hamna i villfarelse. Så det här är en av de stora anledningarna till att folk hamnade vilse och gick vilse i det här. Wallahu al-musta'an. Det här var den första lektionen som kortfattade honom vad sufism är för någonting. Hur den dök upp och hur den utvecklades och varför det gick som det gick. Och i nästa lektion inshallah ta'ala ska man prata om källorna till sufismen. Vad de vänder sig till. Och jag kommer tala om deras trosläror. Och jag kommer avsluta om vilka kontakter det just finns mellan sufister och kolonialmakter. Och Nadim al-Haqqanis uttalande om att de är awliya var ett smakprov på hur det ibland kan låta från vissa sufister. Men vi avrundar nu inshallah. Wa sallallahu alaihi wa sallam.